Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gammaltestamentliga läsningen på den sjätte söndagen efter påsk. Så skriver profeten Hesekiel i det 36:e kapitlet och från den 25:e versen. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Hur förbättrar man människan? Låt oss tänka på det ett ögonblick. Någon kanske har ett förslag. Man ger henne mer regler att hålla sig till. Man skärper straffen så att folk inte vågar stjäla varandra och skada andra. Man bryter sönder alla vapen så att folk inte kan döda varann. Tror ni att det hjälper? Tror ni att man blir snällare av sånt? Ja, helt klart så behövs ju regler i samvaron mellan människor. Och många av oss måste skrämmas till lydnad för att följa de regler som finns. Hur många tror ni skulle bry sig om hastighetsskyltar om man inte visste att det kunde stå poliser vid en hastighetskontroll och man riskerade böter eller förlora körkortet? Man kanske tar bort fortkörning genom hastighetskontroller, men tar man bort fortköraren? Nej, så fort han vet att en väg är utan hastighetskontroller så frestar ju gaspedalen på en gång, eller hur? Tror ni att Al-Qaida, Hamas eller Hezbollah, tror ni att de blir fredligare om man förstör alla deras vapen och terroriststämplar dem? Nej, man förändrar aldrig en människa utifrån, utan bara inifrån. Man kan tygla en människa genom förordningar och hot, men man kan aldrig förändra henne på det sättet. Få saker har förstört människors liv som spriten. Mellan år 1920 och 1933 så förbjöd man därför spriten, alkoholförtäring, i USA helt och hållet. Man inrättade till och med en särskild poliskår på 2000 man för att upprätthålla förbudet. Tror ni att det minskade supandet i USA? Det finns vissa som säger att det aldrig har supit så mycket i USA som under just den tiden, därför att det blev som en sorts favoritsysslan, hobby, att samlas i slutna sällskap och dricka. Under den tiden uppfanns cocktail, som var sprit som man blandade ut med andra saker för att dölja spritsmaken för alkoholpolisen. Man kan förändra vanor, men man kan inte förändra en människa om man inte förändrar hennes attityd. I Sverige gjorde man ett liknande försök med den så kallade motboken. Genom att alla fick köpa en bestämd ranson i månaden så trodde man att man skulle minska drickandet. Och för vissa så fick det effekt, men för andra så fick det motsatt effekt. Folk blev tillvanda med att köpa precis ransonen, så de köpte ransonen även om de inte skulle kanske ha köpt så mycket sprit annars. Och de som hade De som inte hade förbrukat sin ranson kanske sålde åt de som hade förbrukat sin ranson. Kan man ändra en människa till att bli mer gudfruktig genom mera regler och lagar? Det finns somliga som tror det. Islam ger ju muslimen en enkel väg till renhet. Be 5 gånger om dagen. Far till Mekka. Fasta 1 månad om året. Ge allmosor till de fattiga. Och bekänna att Gud är en och Mohammed är hans profet. Men blev hjärtat renare av det? Fortfarande kände man ju av mörkret invärtes. Och det finns också kristna handböcker i hur man lär sig att bli heligare. Be mer, tro mer, kämpa mer, låt dig bli mindre frestad, överlåt dig. Men man skrapar bara på ytan. Vi kan bara bli annorlunda om våra hjärtan förändras. En kristen behöver verkligen be mer, läsa Bibeln mer, gå i kyrkan så ofta man kan och öva sig i kärlek och goda gärningar. Men det hjälper inte att bestämma sig för att göra mindre ont och mera gott. Man måste vilja det. Hjärtat måste vara förändrat. Och för att vilja så måste man få den sinnesändring som bara Gud kan ge. Man behöver få ett nytt hjärta. Vi ska idag tala om detta. Dagens text lär oss. Gud ger sinnesändring för det första genom att vi blir rena. Gud ger sinnesändring för det andra genom att vi får ett nytt hjärta. Gud ger sinnesändring för det tredje genom att Guds ande tar sin boning i oss så att vi följer hans lag. Profeten Hesekiel talar i sammanhanget i dagens text dom över Juda land. Folket hade fallit i avgudadyrkan. Man lydde inte längre den Gud som hade fört dem ut ur Egypten och givit dem det utlovade landet. Och därför ska landet hemsökas med dom. Det ska plundras och skövlas och folket skulle föras i fångenskap och förskingras över hela jorden. Profeten blickar långt framåt och Herren liknar Guds folket vid en hög döda ben. Något nytt ska hända. Gud ska skapa någonting nytt. Han ska upprätta ett gudsfolk åt sig. Det nya gudsfolket. Med det språk som Hesekiel talar så kan man kanske tro att det skulle syfta på att Gud skulle göra någonting nytt med samma folk. Men av Jeremia så ser vi att det handlar om ett helt nytt förbund. En ny ordning, och Hebreerbrevets författare förklarar att allt detta sker när Kristus upprättar sitt rike, sin kyrka på jorden genom sin korsdöd och sin uppståndelse. Och när Kristus instiftar nattvarden så säger han ju, denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Dagens text lär oss att den nya människan inte skapas genom att Moses kommer ner från Sinai med fler och finare bud. Nej, det sker när Gud renar oss. Gud säger genom profeten till ett folk som vandrat bort till avgudar, till sina egna inbildningar, ett folk som har svikit och lämnat sin skapare och frälsare. Han säger, jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all orenhet och från alla era avgudar. Hur kan en människa bli ren från all sin synd? Från allt ont och smutsigt, från all kärlekslöshet och Guds frånvändhet, från skulden. Skriften säger här kort och gott, Jesu, hans sons blod, renar från all synd. Vi är rena därför att Jesus Kristus, Guds evige son, har offrat sitt eget blod på korset för vår skull och i vårt ställe. Gud ser inte längre på våra synder eftersom hans sons blod har utgjutits på korset för att rena oss från all skuld. Och i ljuset av Kristi försoning så har vi förlåtelse, renhet, rättfärdighet och nåd. Men hans nåd, hans rening behöver komma till oss. Vi behöver förenas med hans korsdöd. Våra synder behöver följa honom upp på korset och ner i graven. Och vi behöver uppstå tillsammans med honom ur graven med samma skinande rättfärdighet som han ägde. Och detta sker, säger skriften, genom dopet. Och därför behöver vi inte förandliga profetens ord, utan vi får läsa dem bokstavligt, precis som de står. Gud lovar oss: jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all orenhet och alla era avgudar. Genom dopet förenas vi med Kristi försoningsdöd på korset. Genom dopet så blir det Kristus gjorde för vår skull, det blir vårt. Hans nåd, hans förlåtelse och hans rättfärdighet blir vår. Det är därför som aposteln Paulus skriver: Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Men för många av oss ligger dopet så långt borta. Och mycket har hänt sedan dess. Man har gjort alla de där onda sakerna, tänkt alla de där onda tankarna som man blev renad ifrån. Men dopet sträcker sig inte bara bakåt utan också framåt. Betänker vi vad Kristus har gjort för oss, vilar vi i förtröstan på att hans blod räcker för att vi ska äga renhet genom honom, så vänder vi tillbaka till det dop som vi en gång lämnade. Vi står i Guds ögon återigen i den rena vita dopdräkten. Har ni tänkt på varför dopdräkten är så lång när man döper ett barn? Det är för att påminna oss om att vi aldrig kan växa ur dopnåden. Den nåd som Gud gav oss i dopet får vi vända tillbaka till hela livet. Gud påminner oss om sin nåd genom sitt ord. Det är därför vi behöver läsa Bibeln och höra predikan. Det är så glömska. Hela tiden inbillar vi oss att vi klarar oss själva. Men rätt vad det är så har vi snubblat på vägen och behöver höra Gud påminna oss och trösta oss med sitt ord. Han tröstar oss genom att vi får bekänna våra synder och ta emot avlösning eller förlåtelse. Han tröstar oss i nattvarden där Kristus räcker oss sin kropp och sitt blod till syndernas förlåtelse. Vi talade inledningsvis om att Gud ändrar människan genom att omskapa henne. Men ändrar man verkligen en människa genom att räcka henne förlåtelse? Nej minsann, säger vissa kristna. Här ska inte räckas förlåtelse till höger och vänster åt nådetjuvar. Man får bara tro sig vara ett Guds barn om man vinnlägger sig om en äkta syndaförkrosselse och ett beslut att upphöra med synden och leva gudfruktigt. Men det är precis det Gud gör. Han omskapar en ovärdig, usel, syndig människa genom att vinna henne med sin nåd och förlåtelse innan hon hunnit göra någonting alls till sin egen omvändelse och frälsning. Tro aldrig att du kan bli annorlunda förrän du tror dig vara förlåten. Evangelium, säger skriften, är Guds kraft i frälsning. Inte lagen, inte besluten, inte gärningarna. I varje stund får du och jag tros vara förlåten, hur usla vi än känner oss, därför att Jesus Kristus har kommit till världen för att frälsa syndare. Det är så Gud förändrar oss, genom att förena oss med den förlåtelse Kristus vann på korset. Han förenar oss med sig själv genom evangelium i ord och sakrament. Det står inte. Det är först när du har sagt nej till ogudaktighet och världsliga begär som ni får tro Guds nåd. Nej, vad står det? Vad står det i Titus brev kapitel 2 vers 11 och 12? Det står: Guds nåd fostrar oss till att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt. Gud förändrar oss alltså inte utifrån och in, utan inifrån och ut. När vi lär känna Guds nåd, när vi ser att vi har en nådig Gud för Kristi skull, det är då våra hjärtan förändras så att vi säger nej till ogudaktighet och världsliga begär och lever anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt. Efter att han har sagt att han ska rena oss, så förklarar Gud genom profeten Hesekiel: jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat och låta ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Som vi är av naturen, kött som vi är av kött, av syndig natur, så kan vi inte förändra någonting. Farisén Nikodemus hade lärt sig att förutsättningen för reningen är att människan bit för bit ändrar sig själv. Men Kristus förklarar för honom att det är omöjligt. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av anden är ande. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Det räcker inte med att vara människa. Det räcker inte att vara född av sin mor. Man måste födas en gång till av Guds ande. Och denna nya skapelse verkar Gud, förklarar profeten Hesekiel. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. När vissa kristna utlägger texten, så blir det huvudsumman: vi måste överlåta oss. Man måste hänge sig. Man måste säga sitt ja. Man måste ta ett beslut. Men det står ingenting alls i texten om vad du och jag ska göra. Inte ett ord. Men 5 gånger säger Gud: jag skall. Jag skall. Det är Gud som verkar sinnesändringen. Visst predikade döparen Jesus och apostlarna: omvänd er, gör sinnesändring. Men det var en kallelse som skulle göra folket medvetet om att något inte stod rätt till. Att våra hjärtan inte är rättsinniga inför Gud. Att vi behöver en ny födelse. Men därmed inte sagt att människan äger förmåga att ändra sig själv. Att omvända sig själv. Att bättra sig själv genom sin egen ansträngning. Det är omöjligt. Människans hjärta är hårt som sten tills Gud ger henne ett nytt hjärta. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Omvändelsen och sinnesändringen är ingenting vi kan skaffa oss. Det är någonting som Gud ger. Petrus säger till stora rådet: Jesus har Gud med sin högra hand upphöjd upphöjd som hövding och frälsare för att ge omvändelse åt Israel. För att ge omvändelse åt Israel. Hur går det till? Skriften lär att en säd som sås ut till människor och förändrar dem är evangelium om Kristus. När en människa inser att hon är skyldig inför Gud och får höra orden om att Kristus är Guds lam som tar bort världens synd, så drar Gud genom sin ande i den människan. Genom det glada budskapet så förmår Guds ande att förändra det hjärta som var hårt och okänsligt till att glädja sig i tacksamhet över att Guds sons blod renar från all synd. Skriften säger: ni är födda på nytt, inte av en förgänglig säd utan av en oförgänglig, av Guds levande ord som består. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Genom dopet gav Gud oss ett nytt hjärta. Men allt för ofta så ger sig det gamla stenhjärtat sig till känna. När vi blir tröga i bönen. När vi inte reagerar inför synd i våra liv. När vi inte älskar Gud och våra medmänniskor som vi borde. Gud har gett oss ordet, nattvarden och avlösningen för att ständigt omforma och omskapa våra hjärtan. Och när vi faller, då får vi be samma bön som kung David bad när han föll från Gud. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Vi frågade inledningsvis, hur förbättrar man människan? Vi konstaterade att man kan tygla brott med hårda regler och straff, men man kan inte förändra människan utifrån. Man kan möjligen bli religiösare genom att öva sig i religion. Men viljan, den onda driften och begärelsen blir inte särskilt mycket förändrad och ny. Vi har sett det och vi ser det, hur väldigt religiösa, präktiga människor avslöjas som hycklare. Men Gud vill verkligen att vi vandrar efter hans lagar och stadgar. Så hur blir man förändrad? När fariseerna menar att man förändras genom att skaffa sig en ny livsstil, så svarade Kristus dem: ni rengör utsidan av bägaren, men inuti är den. Ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men inuti är de fulla av rofferi och omåttlighet. Du blinde farisé, gör först insidan av bägaren ren, så blir också utsidan ren. Som vi har sett så är detta något som människan inte själv kan åstadkomma. Gud säger idag: jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er så att, och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Men hur går det till? Vi såg att Gud börjar sitt verk med syndaren genom att visa att allt är förlåtet genom Kristus. Men blir en människa verkligen annorlunda genom att hon förstår att hon är förlåten för Kristi skull? Farisén Simon, han ansåg som alla fariséer att människor fostras till lydnad genom regler och lagar. Kristus visade för Simon att förändringen sker på ett helt annat sätt. Och han ger Simon en liknelse. Han berättar om hur två män stod i skuld hos en penningutlånare. Och den ena var skyldig 500 denarer och den andra 50. Och eftersom de inte kunde betala detta, så efterskänkte han skulden för båda två. Och så frågar Jesus Simon: vilken av dem kommer nu att älska honom mest? Och Simon svarade: den som fick mest efterskänkt, skulle jag tro. Och Jesus sa: du har rätt. Och vid Jesu fötter så hade vid Jesu möte med Simon funnits en kvinna som var en beryktad synderska i den staden. Och hon hade tvättat Jesu fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Och då säger Jesus till Simon: ser du den här kvinnan? Han säger: hon har fått förlåtelse för sina synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet. Varifrån kom kvinnans kärlek och hängivenhet? Svar: från det faktum att hon förstod att hon var förlåten för Kristi skull. Denna tro förändrade hennes hjärta, och på så sätt förändrades hennes handlingar. När vi ser att vi är älskade av Gud för Kristi skull, att vi äger förlåtelse genom Gudasonens kors och död, att vi har blivit renade genom honom, då omskapas våra hjärtan av sten. Han ger oss ett nytt hjärta. Med det nya hjärtat följer en ny vilja att följa Guds lag och bud. Guds ande tar sin boning i oss, så att vi drivs att lyda och älska Gud. Gud säger idag: jag ska låta min ande komma in i er, så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Men ett Guds barn ser väldigt ofta att det inte ser så bra ut invärtes som han förväntade sig. Man har fått en ny känslighet för synden, så att man ser mest bara elände hos sig själv. Och det är väl ändå vist av Gud att han döljer våra trosfrukter för våra egna ögon. Om vi skulle se de goda gärningar som följer av vår tro och som Gud skapar i oss och genom oss, då skulle vår frälsningsvishet inte vila vid korset, utan i vår egen lydnad. Eller hur? Någon har sagt: när en människa blir bättre, så ser hon mer och mer tydligt den ondska som fortfarande finns kvar hos henne. När en människa blir sämre, så ser hon det dåliga hos sig själv mindre och mindre. Men den nya födelsen, den handlar inte om vad vi ser hos oss själva. Den handlar om att vi ser någonting som vi inte såg förut. Vad Kristus Jesus har gjort för oss. Och till honom får vi komma, hur eländiga vi än känner oss. Och han lovar: jag ska rena er från all orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Amen. Låt oss bedja. Herre Gud, himmelske Fader, vi tackar dig för att du har kallat oss att vittna om din son, vår Herre Jesus Kristus. Vi ber dig, styrk oss så att vi inte kommer på fall då världen för ditt namns skull står emot oss. Gör våra hjärtan brinnande av längtan efter din heliga ande som uppehåller oss i ett oförskräckt mod så att vi inte låter oss nedslås av kors och motgångar. Behåll oss fasta i tron. Ge oss lust och mod att bekänna Jesus som vår Herre. Och låt oss till sist genom honom bli evigt saliga. Amen.